Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden med mig Eva Ekedal. Det här är podden med kvinnliga ledare och förebilder. I det här nyårsavsnittet så har vi experimenterat lite med formatet. Det är ju nämligen så att jag har i 159 avsnitt intervjuat intressanta kvinnor och pratat med dem om allt från deras uppväxt till hur deras karriär har utvecklats genom åren, om ledarskap och hur det blev så att de hamnade där de är just idag. Nu har det blivit min tur att sitta i den heta stolen. Och det är en av mina föregående gäster, Cissi Elvin, som tidigt var med i podden, som kommer hålla i trådarna. Lite av en karriärpodden takeover. Det känns ju förstås väldigt märkligt och nervös för mig att själv få svara på frågorna som jag brukar ställa till mina gäster. Men med varm hand guidar Cissi mig igenom det här avsnittet som kommer att berätta mer om vem jag är och vad jag har gjort och vad som har format mig mest och vad som har varit mina avgörande karriärbeslut. Vi kommer också prata om när jag blev sjuk och hur jag under den tiden kläckte en av mina bästa idéer och hur karriärpodden har utvecklats och varför jag tror att den är så viktig. Och vad är det för spännande nya saker vi håller på med i Women for Leaders? Glöm inte att prenumerera på den här podden och rata den på iTunes. Men nu sätter vi igång. Välkommen till Karriärpodden med mig Eva Ekedal som blir intervjuad av ingen mindre än Cissi Elvin.
Hej och välkomna till Karriärpodden. Och nu kanske ni tycker att jag låter lite annorlunda. Och det beror på att jag har tagit över Karriärpodden idag. Jag heter Cissi Elvin och jobbar i vanliga fall som chefredaktör på Chef. Men nu har jag som sagt tagit över Karriärpodden. Och det är så roligt för nu sitter jag i den otroligt vackra poddstudion som Eva Ekedal har i sitt hem på Lidingö. Det är den första dagen som solen skiner på flera. Det har bara regnat och regnat. Nu skiner solen och så ser man ut över hustak och vatten. Och i stolen bredvid mig sitter en otroligt nervös Eva.
Ja.
Eva, varför är det här så obekvämt för dig?
Jag är helt fascinerad över att det är så obekvämt faktiskt. För jag är ju faktiskt hemma och i min egen poddstudio. Men jag sitter ju i fel stol. Vi har till och med rent fysiskt bytt stol. Du sitter i den stolen jag alltid brukar sitta i när jag intervjuar.
Jag sitter i din programledarstol.
Ja,
och jag är du. För tanken idag är ju, du har jobbat med Karriärpodden nu i flera år. Och i varje avsnitt har du lyft fram intressanta kvinnor. Och idag så ska vi lyfta fram dig.
Jo, det är exakt så.
Och det är exakt
känns,
så.
Känns väldigt
och det är verkligen på tiden. Så nu, Eva, så vill jag att du berättar för mig. Om vi börjar där. När var första gången som du kände att det här med jämställdhet, det är någonting som jag vill driva? Det här är någonting jag vill jobba med.
Och ja, det där har nog kommit krypande. Så jag vet inte om jag kan hitta liksom den första gången.
Du måste ju någon gång ha fått någon form av...
Mm, det måste jag ju. Och då ska jag erinra mig här nu. Jag tror att det... Jag har ju suttit i ett antal ledningsgrupper där jag har varit väldigt ensam kvinna. Så att det måste ju vara någon av de tillfällen när jag till slut liksom har... Eller också så går det ännu längre tillbaka. Det gör det förmodligen. Jag är ju uppvuxen med en... inte en pappa. Så att jag har ju inte haft någon manlig förebild på det sättet i min tillvaro. Utan jag hade en väldigt stark och karismatisk mormor. En lite mindre utåtriktad mamma som kanske inte tog den platsen. Men det finns liksom ett antal sådana faktorer som har påverkat, tror jag.
Har du växt upp liksom i ett matriarkat lite grann?
Ja, det kan man ju verkligen säga. Mm. Så att det har ju säkert påverkat liksom att man ska liksom bli stark och klara sig själv och sådär från första början. Men jag tror att det också är... Det måste vara de här första åren när jag liksom började förstå att det var inte bara att ta för sig hur som haver för att jag var kvinna. Och bland de första chefsjobben jag hade så var det på Strömma kanalbolaget och Stockholm Sightseeing. Och där vet jag att jag liksom kände mig lite så här obekväm över att jag höjde rösten och sa ifrån och sådär. Alltså det var lite så här, oj vad hon...
Hur var du istället då? Om du inte vågade liksom riktigt ta den där platsen eller du kände att du inte fick det, hur blev du då?
Nej, men jag har nog alltid gjort det faktiskt. Jag tror det är ingen som har liksom plattat till mig på det sättet. Men jag har känt mig lite så där. Jag brukar prata om att det känns som att jag har haft lite hybris i hela mitt liv.
Och men är det mormor eller mamma som har gett dig det då? För någon måste ju från grunden ha gett dig ett bra självförtroende.
Ja, fast det där är ju väldigt intressant. För jag tror inte att jag är född med bra självförtroende. Utan det är någonting som har... Det är snarare tvärtom. Jag tror att jag har haft ganska dålig självkänsla. Om vi nu ska skilja på det där. Från allra första början. För det var inte så lyckligt i mitt liv när jag var liten. Och då har jag på något... Det är mycket det här liksom självbevarelse... Det finns ju en drivkraft i det också, att ja, men jag ska minsann.
Vad var det som var, vill du berätta något om vad det var som inte var lyckligt?
Ja, det kan jag göra. Det var ju min pappa, de skilde sig när jag var 3 år. Det är ju för sig inget konstigt idag. Men då var det ju det. Det var inte så många föräldrar som var skilda i min klass och sådär.
Du blev skilsmässobarnet?
Ja, skilsmässobarnet. Mm. Och jag hade ju liksom ingen pappa, för han försvann liksom ur vårt liv. Och han hade alkoholproblem och det var liksom lite inferno under mina första 3 år, tror jag. Så här, jag kommer ju inte ihåg, men det kan inte ha varit en lycklig stjärna liksom som jag föddes under.
Och de där första 3 åren som formar en ganska mycket just i självkänsla.
Eller hur? Och jag var yngst i syskonskaran och liksom... tror jag, lite omhuldad då från början, så bara, lilla Eva, hon akta henne liksom typ. Men sen så vet jag att jag tog rollen som den lilla glada pigga. Så det pratar jag ganska ofta om, att jag hade till och med ett smeknamn som var Ea Pigge, för jag kunde säga Eva då, Ea Pigge. Mm. För att jag alltid liksom skulle se till att det var glatt och trevligt runt omkring. Så det, är liksom
det var din uppgift.
Det var min uppgift i livet som typ har fortsatt. Nej, men man får ju liksom strategier som är ganska intressant. Och det här har jag ju forskat i då, under min egen terapeutiska tid. Mm. Men jag är ju glad över den där förstås. Men det gäller ju att inte den delen av mig tar överhanden. Liksom. Jag förtjänar ju också att få andras glädje. Jag behöver inte bara se till att göra andra glada. Men det var så. Tror jag. Det var min strategi. Och min mamma var ju ganska olycklig. Så det var ju henne framförallt jag ville göra glad. Men då hade jag som tur var då en stark och härlig mormor. Och och en morfar också. Så att det fanns en man också. Men han var mest tyst och satt och tittade på alla nyhetssändningar på tv, alla sport, allting. Så, och då hängde jag med honom.
Mm.
Och det är också en grej som har präglat mig, tror jag. Jag liksom satt bredvid morfar och var så här intresserad av många grejer. Så jag lärde mig nog ganska mycket då.
Och han tyckte att det var kul att du hängde med honom. Liksom.
Mm. Mm. Men jag tycker det där är ganska intressant att man liksom, jag tror att jag är mer uppfostrad utav dem än av min mamma. För hon var ju yrkesarbetande och liksom skulle sno ihop allt det här då med tre små barn själv och inte världens bästa ekonomi.
Men vad var det hos mormor då? För du låter ju som mormor är lite förebild.
Ja, verkligen.
Ja, vad var det hos mormor som du plockade upp och som du...
Men hon var en... Alltså hon kanske inte tog jättemycket plats, men alla runt omkring henne kände alltid hennes värme och liksom glädje. Och hon var en sån där som älskade att laga mat och såg till att alla liksom blev, ja, men så här typisk mormorsgestalt. Alltså, bakade bullar. Och liksom...
För du har bakat bullar här idag.
Ja, så du har till dig.
Ja,
ja, nej, men det var, hon var en härlig person verkligen. Tog kanske inte jättemycket plats. Jag tror att jag tar mer plats än vad hon gjorde rent liksom retoriskt.
Och så. Men det låter som de gav dig ändå en grundtrygghet och liksom en grundplatta.
Ja, det gjorde de. Och jag var väldigt mycket med dem då under de här allra första åren som är så viktigt. Men sen så är det ju så att min pappa, han var prästson. Så att jag har ju liksom någon genetisk nerv därifrån, tror jag. Inte att jag är präst, men att jag på något sätt... jag vet inte vad det är.
I ledarrollen?
Ja, eller? Kanske. Att det finns någonting där. Han var inte ledare, min pappa. Han var affärsman, men alltså min farfar var präst. Och alla där bakom. Så att pappa var den första som inte liksom... lyckades bli präst typ. Så det var väl hans stora sorg då. Men jag känner ju inte de här, för min farfar dog innan jag föddes och sådär. Men jag tror ändå att det har någon betydelse.
Vad hos dig tror du kommer därifrån så att säga?
Ja, i de bästa världar så är det ju liksom intresset för människor och kanske förstå det där bakom. Det som vi kan förstå. Andlighet och lite sånt. Jag har ju pluggat till samtalsterapeut och det finns ju liksom någon anledning till att jag är nyfiken på människor och också hur vi kan leva våra liv och lite sådär, tror jag. Det har väl också växt fram. Det var nog inget jag visste från början. Jag menar, från början var jag ju reseledare. Mm. Så att, det var väldigt långt ifrån det.
Det är också att förstå sig på människor.
Ja, verkligen.
Mycket psykologi i det jobbet, ja, eller hur?
Ja, verkligen. Mm. Mikrofoner gillade jag redan då.
Mm. Det finns någon sån sida också, eller hur? Ja. Du gillar att stå på scen lite?
Mm. Ja, det gör jag. Eller både gillar och... Ja, jag är inte lika bekväm som du är. Men jag... Fast det är liksom mer så här... Jag skulle älska att intervjua på scen.
Mm.
Alltså, om jag inte själv behöver lysa, utan jag får låta någon annan... Det gillar jag. Moderatorsrollen och sådär. Det tycker jag är kul. Mm. Men nej. Men jag tror att också, där kommer också rätt mycket från. Jag och min syster, vi blev ofta, du vet, så här, ska ni sjunga lite och...
Uppträda lite, ja, liksom sådär.
Ja. Och jag fick, när jag var med pappa, vilket hände då ibland sen, att jag var hos honom väldigt korta perioder, men då... Han var ju då lite kyrklig, så att då fick jag liksom, du vet, läsa någon dikt i kyrkan. Och,
så du puttades fram lite? Ja,
puttades lite fram.
Mm. Mm.
Och då tror jag att jag bara så här, ja, men det här är väl roligt ungefär. Så gjorde jag det. Så att jag tränade nog ganska tidigt på att stå i fronten liksom. För mina syskon gjorde inte det på samma sätt. De puttade liksom fram mig.
För när man ser dig i olika sammanhang så känns du väldigt trygg, tycker jag, när du står och pratar inför ett stort gäng människor. Och just i den där moderatorsrollen så känns du väldigt självklar, tycker jag.
Mm. Ja, det är jätteroligt att höra. Men jag tycker nog att det är jag tycker fram, det här tycker jag är så roligt med dig, Cissi. Nu ska vi inte, vill jag ju
nej,
bara prata om dig då.
Jag vet, men... jag har redan tänkt på det innan, Eva, att du kommer att försöka styra över det här till att du ska intervjua mig. Ja. Men så är det inte, och jag kommer att vakta på det.
Ja, men jag tänkte bara säga att jag tycker att när du är på scenen så har du också det där. Att det är inte, liksom, du är inte där för din egen saks skull, utan du är där för att antingen så pratar du med någon annan eller så är det någon som ska liksom lyftas fram.
Jag känner likadant som du, att det är liksom mentorroll, eller vad heter det, moderatorrollen som jag trivs i. Liksom. Mm. Sen började du då utbilda ett samtalsterapeut.
Mm.
Och vad hade du tänkt dig då när du utbildade dig då? Vad tänkte du att du skulle jobba med?
Nej, men jag pluggade ju liksom lite senare i livet. För att jag blev ju inkastad i det där resebranschlivet. Eller inkastad, det var alldeles självmånt. Och jag älskade det. Och jag blev chef när jag var 26 år. Första gången. Och då var det så här, nej, men då satte inte jag mig på skolbänken. Utan jag bara liksom...
avancerade.
Det bara rullade på. Mm. Och så det var först senare i livet när jag då hade gått över till rekryteringsbranschen och satt i långa assessment och i långa djupintervjuer med människor för att liksom utvärdera och kartlägga deras person och kompetens och alltihopa, så kom jag väldigt nära människor och kände att jag inte kunde riktigt hantera det, så det var faktiskt det som föranledde det här. Plus att jag jobbade med ett gäng andra rekryteringskonsulter som kanske jag upplevde inte riktigt hade det här liksom djupa intresset för att förstå människor. Utan det jobbet handlar ju väldigt mycket om sälj och åt alla håll och kanter, vilket det är. Man både liksom säljer in kompetensen till företag och uppdraget ska säljas, och sen ska man sälja jobbet till kandidaten. Och, ja, det är väldigt mycket liksom. Mm.
Men man hamnar ju väldigt lätt i sådana där processer, i ganska djupa samtal faktiskt.
Ja, det kan jag tänka mig att ditt skrå också gör. Alltså att jag kände att jag liksom, folk började liksom bli berörda och jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det. Så då gick jag den här samtalsterapeututbildningen, vilket var otroligt. Jag är så glad över det, för att det gav ju mig också, jag hade inte tänkt det från början att jag skulle börja forska både i mig själv och så här, men man måste ju faktiskt förstå sig själv först innan man kan börja förstå andra. Så det, och jag var ju över 30, jag var nog 35 när jag gick den. Så att det var ju ganska, liksom, jag hade ju fått barn och så, jag var ju vuxen verkligen. Och då så vet jag att jag sa till dem när jag skulle bli antagen till den här utbildningen, så här, att kan man inte hoppa över det här första året? För det första året handlade väldigt mycket om att lära känna sig själv.
Och där tyckte du att det började bli obehagligt?
Ja, men liksom, vadå? Det finns väl ingenting där ungefär. Jag vet ungefär vem jag är. Men det var ju super, super nyttigt såklart att dyka ner i det och spegla sig i andras öden och livsöden och verkligen förstå. Alltså, vi gjorde ju det här i grupp väldigt mycket, och jag tycker att det är ju det jag jobbar med nu och har väldigt mycket glädje av.
Vad var det viktigaste och mest överraskande du fick reda på om dig själv?
Ja, jag tror att det var då jag började vända på de här stenarna med pappa då, som och för första gången funderade på, men vem är han och hur har det här liksom, vad det betytt för mig att han inte har funnits där för mig. Så att då sträckte jag ut handen och tog faktiskt ett möte med honom. Han lever inte, så att nu, han kommer inte kunna lyssna på det här. Mm. Och det gör inget, höll jag på att säga. Men då sträckte jag ut handen och försökte liksom närma mig min pappa, som jag aldrig hade egentligen lärt känna. Och han kände ju inte mig heller.
Hur gick det då?
Nej, det gick inte så bra.
För att han ville inte...
Ja, det var ett väldigt tårfyllt möte på Källhagens värdshus, kommer jag ihåg. Jag grät konstant i 3 timmar. Och han gjorde väl inte det, men han... Det var kanske ett fint möte, men sen blev det inget mer. Så. Mm. Och det vart jag lite besviken, för då hade jag verkligen så här... om du vill vara min pappa, så det är okej, vi kan börja om nu. Mm. 35 år, eller då. Men han tog inte riktigt den.
Kanske var för mycket skuld i vägen för honom, eller?
Ja. Det var det säkert. Men det känns ändå skönt så här. Jag försökte. Och så. Jag är inte bitter för det nu. Utan liksom, ja, det var som det var.
Men vad tänker du då sen och vidare i din karriär? Den insikten om att pappa och att han inte fanns där och att du ändå försökte men han tog inte upp den bollen. Hur har det format dig då? Framåt sen i det som du sen har jobbat så mycket med, att lyfta kvinnor.
Ja, det kanske är någon, nu när du säger det, så det är kanske någon ilska någonstans kring det där att kvinnor är mycket bättre. Nej, men alltså att ja, jag tror kanske att jag har samlat kraft i det ändå. Och inte bli ett offer för att och tycka synd om mig själv att inte jag har, utan att det är liksom det är en kraftsamling och att vi har så mycket att hämta hem också kring hur våra mammor har haft det och hur liksom hela historien. Den är ju, jag läste nu i häromdagen kom det ju rapporten från World Economic Forum att det skulle ta 250 år till innan vi når någon som helst jämställdhet i världen. Så att vi kommer inte att leva.
Du tror inte att du kommer att få uppleva det?
Nej. Det är inte om man ska tro den där senaste rapporten. Nu tycker jag ju att det går ju framåt. Herregud, vi är ju verkligen... Bara det sen vi startade Women for Leaders och jobba med podden och så har det ju varit... Det har ju hänt jättemycket på de år. Jag var ju först ut i Sverige och intervjua kvinnliga ledare i en podcast. Det är ju helt otroligt att ingen annan hade kommit på det innan jag gjorde det.
Men berätta hur du kom på den idén att du skulle göra Karriärpodden.
Ja, det är en idé som... Då var ju jag chef för ett rekryteringsföretag då. Och jobbade jättemycket. Och det var också då jag hamnade på sjukhus. Och jag var inte utbränd utan jag hade ju en kronisk... inflammatorisk tarmsjukdom som jag har som inte alls var bra och det har jag också pratat om i podden förut. Det är ju absolut liksom mina värsta stunder i livet såklart, för jag var otroligt sjuk. Men när man är sjuk så blir man smart, brukar jag säga, för att det var då jag kom på det. När jag var sjuk, det var faktiskt till och med på Danderyds sjukhus.
Och vad kom du på?
Och det var, jag ska inte ta åt säga att det är hela sanningen, för att det var redan innan det så hade min son Pelle, han var ju då tonårskille och hade fått en mikrofon i en poddmick i julklapp. Och det här var ju så här, vad är en podd? Det var ju superlänge sedan. Och han hade två killkompisar till som hade en liten podd här hemma i pojkrummet liksom. Och då tittade jag på det där, så började de få liksom flera hundra som lyssnade på den här podden som de inte kände. Så att jag hade redan liksom sett
vad det kan göra.
Kan de här grabbarna liksom få, då kanske det är några som vill lyssna på det jag i princip alltid har gjort. Det vill säga göra research på folk, hitta dem, intressanta profiler och intervjua dem. Så att egentligen gör jag det jag har gjort det nästan hela mitt liv, fast med teknik. Så det var så tankarna gick, och att kom när jag var sjuk, det är väl de där stunderna som när man får perspektiv, det kan man ju känna själv när man är ledig eller när man åker på semester eller man stannar upp
bara liksom. Rullar på. Nej.
Ja, för då tror inte jag man kan inte komma på de här innovativa tankarna eller liksom, men det gjorde jag då. Och då tänkte jag att jag ska prova.
Och hade du konceptet klart för dig då, att det är kvinnor jag ska intervjua och det...
Alltså från början när Karriärpoddens namn kom, då var det inte så att jag tänkte att det bara skulle vara kvinnor. Utan jag tänkte så här att jag skulle bli typ en syokonsulent på nät eller i poddformat. Att jag skulle intervjua intressanta olika yrkesområden, men gärna ledare då, eftersom det var det jag ville foka på. Så jag tänkte marknadschef, försäljningschef i den branschen och vd där och styrelse och ja, så tänkte jag. Och sen så när jag började tänka på vilka jag var intresserad av att träffa, då kom ju bara liksom kvinnor. Och sen pratade jag med min man och vi bara, nej men jag kör bara på kvinnor. Så det var faktiskt så det var.
Och då var det ändå, när du började så var det ju ändå så här att det vanligaste argumentet när man pratar om att det fanns så få kvinnor på vd-positioner, på tunga chefspositioner och i ledningsgrupper, så var ju svaret oftast, ja men tyvärr, det går inte att hitta några, det finns inga, det finns så få, basen är så liten.
Ja, precis, och det var ju det som också gjorde mig mer och mer irriterad över. Och det var ju också då den här diskussionen om kvotering till styrelse var som hetast. Och jag tyckte liksom, men styrelse är ju en sak, men alla andra som sitter där och gör en massa bra jobb och som vill ha bara liksom nästa steg upp i karriären, de förtjänar. Och den här lilla klicken som vi pratar om rätt ofta, de här som syns, var ännu tydligare då tycker jag. Då var det en liten, liten klick som var överallt i alla tidningar. Men de var ju för få. Så då tänkte jag så här, jag ska inte ha de där kända. Jag ska ta de där som liksom förtjänar att hoppa in i kändiskaran. Så tänkte jag från början.
Men du hade ju inte svårt att hitta dem.
Nej, verkligen inte. Det har ju varit otroligt lätt och nu är det ännu lättare, för nu har jag en lång kö på folk som vill vara med i podden. I början var det ju ändå så här, vill du vara med i min podcast? Då var det ju ändå lite, var några som inte ens visste vad en podd var när jag ringde då.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Om du då ska titta tillbaka, vad är det som du tycker är, jag vet att du har gjort sammanfattningar och sådär, men vad är det som du slås av med de här tjejerna? Vad är det och kvinnorna som du har intervjuat under tiden? Finns det någonting som är utmärkande för många av dem?
Ja, jag har ju försökt summera, och det har varit ju, när du var med där i början, Cissi, så hade jag ju också träffar med, där du var med också, med några, när det var bara 20 sådär. Nu är det lite så här 160, svårt att samla här hemma. Men då var det så häftigt, tycker jag, att jag kände att det fanns liksom gemensamma nämnare, men då tänkte jag så här, de måste lära känna varandra, de här kvinnorna. För att de har så mycket och ge varandra. Och det var också en mognad hos de här kvinnorna. Nu var det ju inte så att jag bara intervjuade äldre, utan det var ju verkligen det. Jag har ju varit alla åldrar. Ja. Men det fanns liksom en sån här personlig mognad i att man var också nyfiken på varandra. Och man var liksom trygg i sig själv. Men jag är nyfiken på andra. Och det där, och de liksom people skills brukar jag säga att jag också kan se genom de här som jag har träffat. Mm. Alltså att de är duktiga på det här med att leda människor. Mm. Och det tror jag ju är liksom det moderna ledarskapet som vi pratar så himla mycket om här. Det är ju det handlar om ännu mer i framtiden. För det hierarkiska, det ledarskapet som vi har, som vi är uppfödda med, det är inte det som gäller. Och det tycker jag att det är ju kvinnorna som har det.
För det har ju seglat upp, LinkedIn gjorde någon stor undersökning, det har seglat upp som en av de absolut, på topp 3-listan över de viktigaste egenskaperna som framtidens chefer ska ha.
Ja, och det tycker jag att, det liksom började jag identifiera redan tidigt där. Att liksom, och sen det här med att de var oftast ansvarstagande, liksom kraftfulla på olika sätt, de som jag träffade, även fast det liksom, det har inte bara varit toppvediga, det har ju varit en samling. Och sen, men jag har ju valt själv vilka som ska vara med. Jag har liksom så här, den här personen är jag nyfiken på, och jag kan säga att det finns ju, jag har ju blivit god vän med nästan de allra flesta, därför att jag, och det vet jag inte, det beror väl, men jag tror att det beror på att jag också har valt personer som jag gillar. Mm. Jag är bra på search. Nej, men
vad är det som gör att du blir nyfiken på någon, så att du tänker att den här vill jag ska vara med? Vad brukar det vara, vad kan det vara som klickar igång liksom? Kan du ta några exempel?
Ja, men att man, jag tror att det är att det är personer som vågar visa vem de är, som inte har några liksom skal eller prestige och sånt där, som, utan de är liksom, de är den de är, och de brinner för det de gör. Och så att man vill dela med sig av både lärdomar men också av sig själv. Alltså, nu kommer vi in på sårbarheten som ju är så, det andra vi pratar om väldigt mycket nu i, men jag tror att det är det liksom, att man också vågar visa att man är bara en vanlig människa, även fast man kanske har varit lyckosam inom olika områden och är en duktig ledare, så har man ändå ett liv som kanske är både kantat av ros och ris och glädjen och sorg. Och det är det som jag tror, när jag får mejl från lyssnarna, som är så glad när jag får. Alltså, då blir man så glad när man ser att det liksom, när de hör de här kanske svårigheterna framför allt, det är då man liksom kan också speglas i varandra. För man kan ju sitta där på sin kammare och tycka att gud vad det är bara jag som har det så här eländigt. Mm. Och sen så inser man att nej, det är inte så. Vi har alla våra liksom ups and downs. Mm. Men det går att komma igen och det går att se saken på andra sätt.
Så det här blir ju, förutom då, jag menar, om man tänker alla de här avsnitten, du har gjort 100...
Det här blir 160 tror jag.
160 under programmet. Mm. Så om man lyssnar på den här podden regelbundet, så är det ju som en slags ledarskapsutbildning.
Ja, jag har lärt mig så mycket nytt faktiskt av alla de här samtalen.
Mm. Och vad märker du då för effekter? Får det här andra kvinnor och tjejer att våga att lyssna på podden? Har du fått några sådana?
Ja, men det är det jag får. Och det kommer ihåg ett mejl som kommer upp liksom i huvudet nu. Där det var en person som hade lyssnat på podden regelbundet och sa att den har hjälpt mig att förstå min situation, och nu har jag sagt upp mig och valt ett annat spår i livet. Alltså du vet, så här stort verkligen. Så då inser man att det påverkar människor i positiv. Men jag har också reflekterat över, det är någon som har sagt så här att det kan vara jobbigt att lyssna på podden för att man tycker att det är så många duktiga och man själv tycker att man är bra. Så det där,
att man känner att man får prestationsångest.
Precis, då. Och då blev jag jätte så här, nej, det vill jag verkligen inte. Mm. Det är ju motsatt mot det jag vill. Jag tror kanske inte man har lyssnat regelbundet och ordentligt då, för att det finns ju i alla samtal, nästan alla. Det är inte alla som vågar liksom dela allt. Jag uppmanar ju det, att jag vill att man ska dela det Och nu kollar jag det lite noggrannare faktiskt.
Att det alltid, man ska visa någon spricka eller någon svårighet.
Ja, inte att man ska liksom sitta och älta i det. Men mer att man ska vara öppen för att dela både framgångar och motgångar. Mm. Eftersom livet är så. Det vet vi ju.
Och vad är det som händer då? För jag vet också, nu har ju du fortsatt att affärsutveckla. Tillsammans med Shanna så har ju du affärsutvecklat nu. Nu gör ju ni också utbildningar och program, årslånga program. Och då börjar ni ju också alltid de här övningarna där man liksom blottar sig lite för varandra. Och varför är det så viktigt att man blottar sig för varandra?
Ja, men det vi pratar ju om tillit, och det är ju det som man bygger då genom att bygga tillit i en grupp, genom att öppenhet och transparens är liksom det som det börjar i. Och det, nu har jag verkligen sett så många grupper, och jag ser det hända varje gång, att det är magiskt. De här personerna som från början kanske är lite nervösa och undrar vad det här ska bli och har någon form av skyddskläder på sig när man går in i det här. De har blivit helt så här, man lär känna varandra så fort. Det går på 2 dygn. Så har de grupperna jag har jobbat med, så märker man att de har berättat saker för varandra som de knappt har, några som knappt har kommit på det själva för sig själv ens en gång, sagt saker. Och det skapar en gemenskap som att man skulle kunna liksom använda det här gänget till att göra vad som helst. Och då kan man ju bara tänka så här, vad händer om vi skulle göra det här i våra egna team regelbundet? Jag har ju jobbat med det lite i min ledarroll tidigare. Tror att jag skulle vara ännu bättre på det nu än vad jag har varit tidigare. Men alltså, ofta så upplever man det här när man är på utbildningsprogram eller i andra sammanhang. Men vad händer om man faktiskt jobbar med det här regelbundet i sina egna grupper? Det är, ja, jag är förvånad över.
Vad händer om man gör det?
Ja, men man kan ju uppnå så mycket mera i ett team. Alltså både i form av effektivitet och lönsamhet och innovation.
Varför blir man effektivare eller lönsammare?
Därför
då?
Att man litar på varandra och man ser varandras både styrkor och liksom där man kan komplettera varandra. Som man inte kan, så möts man vid kaffeautomaten och pratar om vädret, det blir inte samma grej liksom.
Hur upplever du att man jobbar så här på många företag?
Alltså jag upplever att det är mer och mer, nu är det inte liksom, jag är inte den enda som håller på med det här, utan det är ju faktiskt ganska vanligt att man framförallt gör det på liksom UGL och jag menar alla såna typer av...
Ja, men sen i den dagliga verksamheten, precis. För om någon åker iväg på UGL och får en väldigt bra, härlig upplevelse i den gruppen, men sen går du tillbaka till din ledningsgrupp eller din chefsgrupp och har gjort det, men inte med dem.
Nej, precis. Och då gäller det, så vi uppmanar ju våra deltagare i programmen att det här är metoder som man lär sig, som man sen ska ta med sig hem, och verktyg som man kan använda. Och jag har varit med och jobbat i en större koncern där vi jobbade regelbundet med öppenhetsövningar. Och det är klart att det kräver att man är delaktig som ledare och att man håller i det. Liksom. Så man måste ju lära sig lite liksom, facilitering kring det här för att det ska bli bra. Man kan liksom inte vara som en vindflöjel själv och liksom tycka att det är lite läskigt bara. Då blir det inte den effekten det ska vara. Man måste gå all in med det som ledare. Det är klart att det finns vissa som är så här oerhört sårbara. Det finns liksom en risk i det här. Så att egentligen skulle man vilja ha med någon typ som är utbildad varje gång om man ska gå riktigt djupt. Men man kan ändå liksom jobba med öppenhet. Man behöver inte gå liksom hela vägen ner. Men man...
Nej, för det finns ju också någonting med att man vill ha en viss rustning när man är på jobbet.
Ja, jo, men precis. Och integritet pratar man om och sådär. Och jag menar inte att vi ska dela våra innersta tankar varje dag på jobbet, för det skulle bli jättejobbigt.
Då har vi inte tid att jobba.
Nej, exakt. Nej, men att man gör det med någon form av regelbundenhet och att det kan återkomma ett sånt inslag, det tror jag bara är bra för att också ta grupper framåt i gruppdynamik och gruppprocesser. Så behöver man liksom... tror jag, jobba med sin grupp.
För det pratar man ju också jättemycket om nu, psykologisk trygghet och vad det skapar i form av effektivitet.
Ja. Eller hur? Det finns ju,
det har forskats liksom, jättemycket på senaste tiden.
Hyllmeter med ja. Detta. Mm. Och jag kan känna att jag har liksom upplevt det nu så många gånger och sett effekten.
Och vad tänker du nu då? För nu har du drivit Karriärpodden, du har gjort 160 idag, blir det 160 avsnittet. Och du har nu tillsammans med Shanna byggt upp verksamhet, utbildningsverksamheten. Vad är nästa steg? Vad ser du framför dig?
Åh, vad roligt frågar. För nu är ju vi inne i liksom en sån här... När man bygger bolag, för det här, jag har ju varit egenföretagare många gånger tidigare i olika sammanhang. Mitt första företag startade jag 99. Men då har det varit konsultbolag, liksom, sådär, i sammanhang med i partnerskap och lite sådär. Men inte liksom bygga varumärke så som vi har gjort sen vi startade Women for Leaders. Så det är absolut det roligaste jag har gjort. Av så många, för jag gillar också det här, liksom, göra affärer och marknadsföring och ja... Det är fantastiskt roligt att kunna göra det men ändå ha ett sånt tydligt syfte. Så vi har allting vi gör genomsyras av att vi vill förändra på toppen. Vi vill få fler kvinnor att ta topppositionerna i näringslivet. Eller ja, i privat eller offentlig sektor också. Och den där siffrorna har ju liksom etsat sig fast på våra näthinnor. Och det är så lätt att jobba när man har ett sånt tydligt syfte. Mm. Vi jobbar liksom, vi äter och sover och lever Women for Leaders hela tiden sen vi startade. Men nu har vi kommit upp till en så här, nej men nu kan vi inte bara vara vi, utan nu ska vi bli någon, vi ska anställa en person här nu och vi ska också starta ett dotterbolag. Nu säger jag det.
Ja, vad är det för dotterbolag då? Vill du berätta om det?
Ja, nej men det är ju tillbaka till mina rötter nu då, så att... Genom att syftet är att vi ska få fram flera som tar de här på topppositionerna så ska vi också börja med att jobba med executive search. Så att det blir flera som hamnar där nu. Och på ett lite annorlunda sätt hoppas vi.
Hur då?
Ja, jag tror inte att jag ska avslöja allting nu. Men vi namnet och så tänker jag inte säga nu. Nej. Men det är någonting som jag vet att alla företag jobbar med och där vi tänker att det måste kunna gå att göra det här på ett annat sätt.
Det där var kryptiskt.
Mm, eller hur?
Ja. Men du vill inte berätta mer?
Nej, men jag tror att jag ska lugna mig lite tills vi har formulerat retoriken. Men det är i alla fall... Vi tycker att det är en väldigt traditionell bransch som ju jag då också har jobbat i. Och jag tycker att det är väldigt mycket tomma ord kring att man ska jobba hållbart och för jämställda... Alltså de här orden som vi på något sätt... Men vad handlar det om egentligen? Jag tycker att det är mycket ankdamsletande när man letar efter rätt ledare på de här positionerna.
Att man tittar i sina egna nätverk eller...
Ja, att man inte rekryterar på potential och på kultur. Och på liksom tittar utanför de gängse normerna och strukturerna som råder. Och det är liksom därför det tar så lång tid.
Och då har ju ni en brunn att ösa ur av kvinnor nu.
Vi har ju det. Det är helt fantastiskt.
Ni har ju ett jättestort nätverk nu.
Mm, mm.
Och det bygger ni ju också hela tiden på, ert nätverk.
Ja, jo, men det har ju blivit som en plattform kan man säga. Och det är många bolag som gör tvärtom, att man börjar med rekrytering och sen bygger man nätverk. Men vi har gjort precis tvärtom. Mm. Så det känns superkul faktiskt. Och nu är det så att vi kommer inte bara att rekrytera kvinnor, utan det kommer att vara såklart. Man kan liksom, då blir man ju ensidig åt andra hållet. Men nu råkar vi ha en väldigt bra bas där. Så att, utan det handlar om moderna ledare som ska dit nu.
Av båda könen.
Av båda könen.
Mm. Mm. Kommer det innebära att det kanske... På sikt kan komma en och annan man in i Karriärpodden.
Ja,
också.
Men det är ju en jätteintressant fråga, eller hur? Det har jag tänkt så mycket på. Och jag har sagt så här, någon gång måste det ju komma någon man. Jag älskar ju män. Det är liksom inte så att det är något fel på det. Men ja, och nu har det gått så lång tid. Det hade ju varit bättre att jag smög in någon lite då och då från början.
För nu så här... kommer det ju bli en grej om det kommer i 161 avsnittet en man.
Ja. Det kommer verkligen bli en grej. Men ja, kanske någon gång. Men det kommer bli, vi får rösta fram då vem det ska bli typ.
Ser du någon skillnad på, för jag menar någonstans så att det har varit så få kvinnor framförallt i näringslivet, för det är ju framförallt i näringslivet som det går extra långsamt. Handlar ju lite om vilka män som har suttit där och valt, så att säga. Ser du någon skillnad på en ny generation chefer som kommer in och en ny generation toppchefer, manliga toppchefer? Ser du att de har någon, att de fungerar annorlunda?
Man hoppas ju det, men jag vet inte om jag kan se det riktigt ännu. Alltså det är klart att det är det här med föräldraledigheten och männen. Alltså de ser ju det på ett annat sätt, såklart. Så men det går ju inte, så fort som det skulle behöva göra. Jag vet inte om... Jag delade igår Stefan Alariksson som är vd på Dell i Sverige. Jag har rekryterat honom en gång i tiden och är så stolt över det. För han är en sån ledare som har reflekterat och jobbar medvetet med diversifiering på ett väldigt, väldigt bra sätt. Så att det finns ju män som av olika åldrar som tänker rätt och vågar liksom stå upp i det här. Så det är väl de jag skulle vilja, liksom, de ska vi ta rygg på och få fler att tänka som dem. Men det är ju ett arbete, och jag tror, det har jag sagt redan från början, att jag är ju inte någon sån här arg feminist som tycker att vi ska gå hela vägen åt det hållet, utan det handlar ju om att vi ska få ett jämställt samhälle mår bättre, liksom. Och då måste vi jobba lika mycket med att männen ska liksom bli medvetna om att det blir bättre om vi delar på det här.
Men du pratade om att det moderna ledarskapet som handlar om människor, som handlar om att våga visa oss som vi är och sådär, att det är viktigt och att ni jobbar jättemycket med det. Men är det något som du tror att kvinnor har naturligare? Tror du att det finns en skillnad på män och kvinnor där?
Ja, jag tror det. Alltså, och det den uppfattningen, den har jag bara genom att jag har haft alla de här samtalen. Så konsekvent. Alltså, det var faktiskt så att jag häromdagen intervjuade en man. För att jag håller redan på med ett searchuppdrag. Då insåg jag att det här var nog första gången på ganska länge som jag intervjuade en man. Och då slog det mig faktiskt att det kändes annorlunda. Och det sitter inte i könet eller utseendet. Och då tänkte jag, nej, är det sant alltså? Är det fortfarande så att det finns en skillnad i hur vi framställer oss själva? Ja, i det här fallet så var det så. Det är väldigt lätt att de liksom med en väldigt lätthet pratar om alla bra prestationer som de har gjort. Med en mer enkelhet.
Och mindre då om hur man ska få fram kraften hos andra.
Ja, mera utifrån egen prestation.
Men då borde det ju betyda, om den här egenskapen att det man kallar people skills hela tiden seglar upp som allt viktigare, då borde ju kvinnor och kvinnligt ledarskap få ett mycket naturligt då, rent affärsmässiga grunder, få ett mycket större genomslag snabbare.
Ja. Men jag är helt övertygad om att det kommer att ske. Men frågan är liksom hur snabbt och hur många bakslag vi ska få. För sen är det ju samtidigt det där som kanske både du och jag har fått erfara, att när man är på toppen så... Ja, de kvinnorna som... Jag har själv fått erfara det, jag har ju varit vd. Och jag tror att vi behandlas hårdare.
Har du sett det?
Ja, alltså jag tycker att när man är i de här utsatta positionerna, om vi tänker på några som man har fått gå eller det funkar inte. Hur ofta är det som det kommer tillbaka en sån kvinna bara så här?
För män får ju också gå, det händer ju ganska ofta också.
Ja, men jag tycker att det liksom är ett hårdare ord man använder på. Men titta på våra politiker, Anna Kinberg Batra och alla liksom, det är på något sätt att nej, då är de rökta. Ungefär. Där vet inte jag vägen fram mer än att vi ska boosta och bygga varandra. Och det är ju det som också vi jobbar så mycket med och pratar så mycket om, det här med paid forward. Och liksom, det får inte finnas någon sån här sticka kniven i ryggen, tänk på, bland oss kvinnor. För det är ju verkligen det motsatta som behövs nu.
För det är också en sån här ingrodd föreställning om att kvinnor kan inte samarbeta med andra kvinnor. Och kvinnor, det blir catfight och...
Ja,
känner du igen det?
Ja visst, vi har gjort ett helt avsnitt om det där med snackar, är det faktiskt sant, snackar tjejer mera skit och sådär om varandra, och då var det så att både Sanna och jag, ja, vi pladdrar alldeles mycket i vanlig ordning, men Jag tror vi kom fram till att ja, vi hade ju erfarit grejer. Både själva och varit med om och hört och sådär. Så att det är klart att det finns en sån, men det får samtidigt inte bli någon självuppfyllande profetia att det är så. Utan liksom motverka så mycket man kan. Och jag får rannsaka mig själv också. Mm. Hela tiden. Att det är liksom, nej men gud, där ska vi heja på.
Och vilket tycker du är det bästa karriärbeslutet du har gjort, tagit?
Ja, men nu måste jag ju prata om min kompanjon. För att när jag träffade Sanna, då hände det ju någonting väldigt, väldigt bra. Och så det absolut det bästa karriärbeslut jag har gjort, det var att bygga bolag ihop med henne. Och det ser man ju det här ibland, när det liksom blir två par hästar som springer tillsammans, hur ett plus ett blir tre. Liksom. Det blev det med henne, eller det är det med Sanna och mig. Och det är så konstigt, nu har vi jobbat ihop i över 3,5 år och vi har kanske haft olika åsikter några få gånger, men vi har aldrig liksom clashat på något sätt. Och det är ju helt fantastiskt. Det trodde jag inte, för att jag har tidigare liksom, jag är ganska hetlevrad, så att det kan hända att jag blir förbannad och sådär. Men nej, vi synkar alltså i det mesta.
Det syns på något sätt på er när man ser bilder på er och sånt där. Och när ni kommer på, ni har kommit på event vi har gjort och sådär, så ser man det på er.
Mm. Ja, det är ju sådär att få en nästan som en bestis på gamla dagar. Mm. Jag unnar alla att få känna den här känslan. Det är jättehärligt. Och vi är ju ganska lika på vissa håll, men sen finns det olikheter som gör att vi, framförallt också lite kompetensmässigt, eller mycket kompetensmässigt har vi ju överlappande. Men också i vår personlighet så är det ju vissa saker som vi liksom vet att men det där är bättre jag tar. Och vice versa då. Mm. Så Sanna, hon har så här, när vi ska göra snygga bilder och layouter och så här, då vet vi så här, det är ingen idé att jag håller på att lägga mina händer på det. Och likaså när vi ska ringa jobbiga telefonsamtal, då är det jag. Så vi har liksom våra specialiteter, kan man säga.
Ja, och Eva, avslutande här av, om du får avsluta den här podden med en önskning om det här året som snart, det här året är ju snart slut, men nästa år. Om du får önska någonting inför nästa år, vad skulle du önska dig då?
Jag har inte kommit det med nyårslöfterna ännu. Men det där vanliga, du vet, om jag skulle önska mig något personligt, så önskar jag att jag och min familj och alla jag älskar ska få vara friska. Men sen om man tänker liksom ett större perspektiv.
Jag tänker din karriär och det du står inför nu, ett nytt liv. Och...
Ja, om jag ska liksom få titta från mig och inte tänka de där stora penseldragen, för då blir det ju liksom att vi ökar jämställdheten, fred på jorden. Och...
och klimatkrisen.
Ja, exakt. Men de pratar vi så mycket om. Det som är, när man är en sån här förhållandevis liten aktör, så har vi hela tiden sagt faktiskt så här, tänk stort redan från när vi startade. Och jag tror att det har hjälpt oss lite, för jag tror att man kanske uppfattat att vi också är större än vad vi är. Ja, och det känns så himla roligt. Jag tänker att men nu kanske vi kan få lite skjuts. Jag skulle vilja ha fler kollegor. Jobba ett lite större företag än vad jag gör. Så att det önskar jag mig. Att det ska gå bra.
Det ska bli spännande. Då ska vi prata igen i december 2020.
Ja! Vid tradition! Tack snälla Sissi. Och jag har inte avbrutit dig så många gånger.
Nej, du har faktiskt inte det. Du har svarat lydigt på frågorna och faktiskt haft jättemycket spännande att berätta, tyckte jag.
Och tiden har bara flygit iväg.
Tack snälla Eva. Det var väldigt härligt att få intervjua dig och få lyfta fram dig som har gjort så otroligt mycket viktigt och betytt så mycket för så många kvinnor, inklusive mig själv. Så jag känner att det var ett hedersuppdrag att få intervjua dig.
Jag är så glad att du sa ja när jag ringde och frågade. För att jag tänkte ju länge, vem ska kunna ha liksom karriärpodden Takeover som du har haft nu? Och då dök du upp där i mitt sinne. För du gör ju sådana härliga intervjuer i din egen podd och på scenen och i alla andra sammanhang. Så att jag är så hedrad att få bli intervjuad av dig.
Tack snälla.
stort tack till dig som har lyssnat på det här lite speciella nyårsavsnittet. Jag tycker att det är så roligt att det är så många som följer och hejar på oss. Med det sagt vill jag såklart flika in att du gärna får sprida podden och det här avsnittet till någon som du tror skulle tycka det var intressant. Dessutom har du kanske hört att vi är så glada över vårt nya mentorprogram i Women for Leaders som vi gör i samarbete med Svensk-amerikanska handelskammaren i New York. Det är ett skräddarsytt mentorprogram som är riktat till kvinnliga ledare som vill växa och samtidigt bygga ut sitt affärsnätverk. Du kan läsa mer på womenforleaders.com. Till sist, som passar extra bra att få berätta om på nyår, när det säkert är många, inklusive mig själv, som har nyårslöften som är på tapeten. Kanske handlar det om en bättre, sundare, mer hållbar mathållning. Vi är därför glada att kunna presentera ett samarbete som vi har under januari månad med Årstiderna, som levererar 100% ekologiska matkassar. De har aldrig rött kött, en riktigt bra matkasse med både dig och miljön i åtanke. Alla Karriärpoddens lyssnare får under januari 20% på sitt första köp med rabattkod Karriär. Det gäller alla prenumerationsvaror om man gör sin beställning på arstiderna.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. På återhörande under det nya decenniet och ett riktigt gott nytt år.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.